en podcast från Aftonbladet.
Avsnittet presenteras av stödlinjen.se, åldersgräns 18 år.
Måndag förmiddag och hockeystudion är tillbaka igen och idag har vi massa saftigt att byta tag i. Som vanligt har ni mig, Julia Karlsson, och med mig har jag Thomas Roos och Hans Abrahamsson. Jag börjar med standardfrågan. Hur är läget? Vem vill ta ton?
Jag tar ton. Bästa team på året. 3 matcher i veckan. Hela tiden. Det bara rullar på nu. Nej, men så här skulle det vara nästan hela tiden. Så det är jättekul.
SHL har ju ändrat sin hemsida. Jag har väl lite synpunkter på hur man har förändrat den. Men det kan jag ta med Johan Hemlin senare. Men man har i alla fall, man har tagit bort den här statistiken, alltså old statistiksidan. Man får leta på den lite på ett annat sätt, så hittar man på den. Och det stör mig lite. Men jag tror att det här nya implikationen kan bli bra. Men de hade en liten sida, eller en liten, ja, en delsida på hemsidan. Där det stod viktiga datum den här våren, och då fick jag en väldigt puls, för då var det när negativa kvalet börjar, när slutspelet börjar, när SM-finalen spelas och så vidare. Och de där datumen, de gjorde att man kom igång, att man ruskade igång den här gamla kroppen.
Mm. Det börjar bli riktigt spännande nu faktiskt. Nu börjar det liksom pirra ordentligt hela tiden, känns som. Vi kan väl börja direkt då med att snacka ner vad som har hänt i veckan. Jag tänker spontant att vi börjar med Brynäs. Det går inte att säga så mycket mer än så.
Nej. Jag kan väl hoppa in där. Jag såg ju lördagens match mot Leksand. Och jag tyckte ju Brynäs var det klart bättre laget. Och på något sätt skulle kanske inte punkterat matchen första halvan. Men i alla fall haft en ledning. Men det är ju så här det är för lag som det griner illa emot. Som har lite otur. Man håller lite hårdare i klubban. Man får inte riktigt till dig. Sen fick man ju gratisbiljett in i matchen på slutet där det var en utvisning man kan diskutera i timmar om. Men domarna måste ju också få göra misstag då. Men jag tycker att det grinar emot Brynäs då enormt när man ser dem spela. Det är... Ja, jag lider med dem så in i Norden.
Ja, så det är väl lite grann. Man får väl lite grann det man förtjänar också. Sen har det väl varit rejält skottövertag i de två senaste matcherna här. Både mot Oskarshamn och Leksand. Och av en slump så har väl Brynäs mött seriens två klart formstarkaste målvakter efter nyår. I de två matcherna också då. Med Mantas Armalis i lördags och Tim Juel då nu senast här, eller Tim Juel i torsdags, och ja, det är ju seriens två klart bästa målvakter sen nyår. Och
vad blev skotten i torsdags?
53-26 eller något, 24 eller någonting sånt där tror jag.
Och slutresultat?
1-7.
Ja, det är ju, alltså det ska ju inte kunna gå så.
Jag stod och pratade med Tim Juel där efter matchen. Jag gjorde en tv-synk med honom. Och jag tänkte väl att ja, det var ju lite tufft. Men jag tyckte väl ändå att Brynäs sköt en del utifrån och sådär. Så att det var väl inte... Det var ingen 1-7-match. Men det var väl kanske inte heller att Brynäs skulle ha vunnit den. Men han sa att det var topp 2 jobbigaste matchen i hans karriär. Kanske den jobbigaste till och med, sa han. Han var helt slut. Och vi som känner vår Tim Juel vet ju att han tappar ju enormt mycket vätska under matcherna. Och han trodde att det handlade om en 10 liter i den där matchen. Där. Men det är ju ganska speciellt att han har ändå stått en hel del hockeymatcher i sin karriär, men det här var den tuffaste, tyckte han, eller i alla fall topp 2. Men ja, nej, men alltså det är väl klart att titta man på det är lite fascinerande statistik på ett sätt, alltså med Brynäs där, att man har ju 5 raka torsk, men man är det lag som har skjutit liksom klart mest i sektorn av alla lag under de här 5 matcherna. Man har 4% utdelning. Man har 60% i special teams, vilket är alltså ofantligt lågt. Man brukar ju säga att allt över 100 är bra, om man ligger på 60 där, om man har en PDO på 83. Och där bör man ju ligga mellan, ja, någonstans runt 100 i alla fall för att det ska vara okej. Så att det är ju anmärkningsvärd statistik på det sättet då. Sen tror jag väl inte att, jag tror att det ljuger lite grann nu också, alltså så himla... Det hockey handlar om att sätta ihop ett spel över hela isen och i 60 minuter. Och där tycker jag väl inte Brynäs lyckas. De hittar ju sätt att förlora matcher. Mot Linköping tog man jättedumma utvisningar. Mot Oskarshamn så var ju försvarsspelet, de individuella misstagen var ju under all kritik. Och mot Leksand så är effektiviteten då för dålig, eller Mantas Armades för bra då, om man säger så. Så att det går liksom inte bara att skylla på otur. Men det är klart, trummar de på som de gör nu så kommer de väl att få några fler mål och kanske någon mer seger också. Men det gäller ju att orka hålla på med det här de gör nu också, för det är ganska tufft att spela på det här sättet och inte få någon utdelning.
Jag pratade mycket hockey med Thomas Lind då, hockeyorakel på Falukuriren då. Och han älskar ju se liksom det här, siffror som man kanske inte ser så ofta. Och han gjorde en bra inblick i, och han ville att jag skulle ta upp det här i podden och kanske fråga dig, Abris. Brynäs har ju extremt bra publiksiffror trots att det har gått ganska dåligt för de senaste åren. De har ett snitt den här säsongen på 6-4 nästan. Och det kommer över 5,5 på en torsdagsmatch mot Oskarshamn. Vad är det som gör att publiken, vad har de gjort i sin lansering där uppe i ERP Monitor Arena? Varför kommer publiken mer nu när det går så dåligt för laget?
Nu har ju inte jag exakt fakta, exakta siffror på det här, men min känsla är att man har jobbat väldigt hårt med att få ut biljetter. Allt från en prisnivå från 0 kronor och uppåt, så att säga. Ja, min känsla är att man har varit mån om att fylla arenan så gott det går, och i den här matcherna typ när det är svårsålt som Oskarshamn en torsdag så är min känsla att man har kränkt iväg en hel del gratisbiljetter. Okay. Jag har ju inga siffror på liksom hur ser publiksnittet, kan vi se svart på vitt att det har stigit. Hur stor har intäkterna varit av publiken den här säsongen?
Jag har ju alltid lärt mig att gratisbiljetter inte funkar. Alltså om man ska prata marknadsföring och marknadsekonomi. Det vill säga att då lär man bara kundgruppen att ja, men det här behöver man inte betala för. Men det är kanske gratisbiljetter som har dopat publiksiffrorna då?
Ja, där har man väl en förhoppning om att hitta en ny publik, att man får in ungdomar till exempel, eller folk som inte går på ishockey normalt sett och tänker att om vi bjuder in de här, kanske de tycker det här är jättekul och sen vill komma tillbaka och betala för det då. Så att det där kan man väl alltid diskutera vilket som är rätt väg att gå. Jag tror väl att det är en bra balans i det där, för att aldrig bjuda in grupper som normalt sett inte vill eller har råd eller kan gå på ishockey. Det kanske inte heller är rätt väg att gå. Men att hålla på och dopa konstant med gratisbiljetter tror jag inte heller är någon bra idé heller. Sen får väl Brynäs biljettansvarig, om man lyssnar på det här, kan jag gärna höra av sig till oss och tala om jag är helt ute och cyklar när det gäller de här bitarna.
De har gjort någonting väldigt bra i alla fall. Det är samma sak i Luleå. De snittar nästan 6 000 per hemmamatch, och de har ju också haft det tufft i år, alltså rent resultatmässigt. Då har ju ett annat lag, Leksand då, som skiljer sig enormt på tisdags- och torsdagsmatcher och lördagsmatcher. Tisdag och torsdag så kommer det 4 000, lördagar kommer det 7 000.
Ja, och där tror jag Brynäs har haft lite samma problem, och där tror jag man har verkligen försökt lagt in de här högriskmatcherna, om vi kallar dem för det, när det riskerar att bli lite folk. De kan man ju ganska snabbt se i april när spelschemat kommer, vilka de är. Och där tror jag också att man har inte bara skänkt bort biljetter, utan man har väl även riktat in sig med priser och driver och annat också för att få upp snittet. Så att, det har man ju, där har man ju, när det gäller publiksnitt så har man ju lyckats bra i alla fall. Sen är man ju en tuff ekonomisk situation, det är ju inte så att man kommer att göra något jätteplus i året, utan snarare tvärtom. Man kalkylerar väl 8 miljoner minus, trots då det här ökande publiksnittet, och det beror väl kanske inte bara på elpriserna, utan också på att biljettintäkterna kanske inte är så stora som publiksnittet visar.
Men om vi ser till Brynäs är nere på kvalplats nu, hur ska de vända det här? Jag tänker mentalt måste det vara extremt tufft.
Och det är det jag är inne på, att de har ju då på den här veckan som har gått så har de ju tappat. Först så hade de ett poängövertag på HV71, man hade ett matchövertag, det vill säga färre spelade matcher än HV71. På den här veckan har man ju tappat precis allt. Och sen har man, vi kommer väl in på det, någon typ av Lindbäck-gate. Man har hur många målvakter som helst på sin roster. Men man vinner ju inga matcher. Det måste vara så oerhört tufft för dem.
Ja, nej, men så är det ju. Det handlar om att vinna matcher. Om rent konkret så är det ju bara det handlar om nu på slutet. Det är ju att plocka poäng. Och det enda liksom trösten till alla Brynäs är möjligtvis att man kan, nu är man i ett läge där man jagar istället, där man inte har så mycket att förlora, lite grann som HV71 var för någon vecka sedan här, att om det möjligtvis kan kan passa dem bättre och att man släpper på allt på något sätt och säger att nu har vi ingenting att förlora. Nu är vi liksom, vi är på kvalplats nu, vi kan bara komma uppåt egentligen. Det kan vara. Sen måste man ju på något sätt, du måste ju vinna den här PDO-kampen på något sätt. Alltså du måste ju ha en högre effektivitet och ett bättre målvaktsspel än vad de har. Och där får de väl titta på olika faktorer i det. Som det känns nu så har de ju väldigt, väldigt få utpräglade målskyttar som kan sätta dit puckarna. Och som vi var inne på och kanske kommer in på ännu mer, så har ju målvaktsspelet inte varit så bra som det måste vara.
Men kan vi inte stanna där då vid Lindbäckgate, som Ros så fint benämnde det.
Vi måste berätta lite så att folk fattar vad vi pratar om. Vi sitter ju mitt i det här nyhetshjulet eller pulsen som finns, och om någonting händer, om någon släpper en fjärt någonstans på en träning, så studsar vi upp och så vill vi kolla vad som har hänt här eller någonting. Men i fredags var det ju så att Anders Lindbäck saknades på Brynäs träning. Abris, som jag förstått det, slängde sig i bilen och åkte upp till Sätraåsen och med kikare då kollade in vad som var på gång då. Så att du kan väl berätta lite vad du såg där uppe.
Ja, vi ska väl kanske dra det från början. Det var väl att Lindbäck blev utbytt på torsdagskvällen efter 0-3. 0-2 slank in lite lätt. 0-3 kom strax efter och sen blev Lindbäck utbytt. Och det som var lite anmärkningsvärt då var ju att han åkte raka vägen ut i omklädningsrummet. Han blev inte kvar i båset överhuvudtaget och kom inte tillbaka heller till båset. Vilket är väldigt, väldigt ovanligt. Hur tuff match man än har haft så brukar målvakten sitta kvar i båset. Och naturligtvis vara beredd att hoppa in om det händer någonting med den målvakten som har hoppat in. Då. Men Lindbäck försvann och det där kan man väl tolka på två sätt. Antingen att han bara är sjukt less på hela situationen och inte vill vara kvar och i protest gjorde så här. Eller att han hade en skada helt enkelt. Så att han kände att jag kan, oavsett om jag sitter kvar eller inte, så kommer jag inte kunna spela. Och det är mycket viktigare att jag kommer in och får behandling för min skada. Så att det är väl de två teorierna tycker jag som finns runt det där. Då. Och där är vi inne då på fredagsträningen där han inte var med. Och han var inte med upp till lördagsmatchen mot Leksand heller, va?
Nej.
Och då kan man ju vrida och vända på de här teorierna. Jag har ju sett båda två. Alltså de signaler jag fick, nu kan jag ha fel källa, men de signaler jag fick när Brynäs värvade Olkinola, det var att Lindbäck var helt fin med den situationen. Han kände själv att de litar inte på Karonen. Han kommer inte att stå några matcher. Jag är ensam med hela ansvaret. En jävlig kille som står med hela allting. Jag får inte bli skadad. Jag får inte bli sjuk. Det kan vara 11 matcher kvar. Det kan vara ett kval på 7 matcher. Han var, som jag har fått höra, var han glad att det kommer in en bra backup. Så att de kan hjälpas åt tillsammans. Att hans liksom, att Brynäs är kvar i SHL, det är det enda som betyder något för mig. Jag är i slutet på min karriär. Jag vill inte vara den som kommer hem och spelar ner Brynäs i SHL. Det var de signalerna jag fick. Nu såg jag att man spekulerade i Simors sändning. Jag tror det var Petter Rönnqvist som sa att det här är liksom slutet. Han hatar den här situationen och han vill bara liksom därifrån. Typ. Och där står det väl lite grann då, med de två teorierna. Som jag känner Lindbäck så har han liksom inget eget ego i det här. Att han måste stå alla matcher och kommer in en annan etablerad målvakt så tycker han det är jobbigt. Men jag kan ha fel.
Och man ska ju också veta, alltså det här, nu var ju du på plats på den här matchen, men du kan väl beskriva det. Alltså traumat när Brynäs skjuter och skjuter och skjuter. Jag antar att de har ett extremt mycket större puckinnehav än vad Oskarshamn hade. Och sen bara går allting in. Han släppte ju in 3 mål där på 27 minuter om jag säger statistiken rätt. Då. Och hade någon målsnitt på 6,63 eller något. Han kanske kände att han inte fick någon hjälp. Och sen går det åt helskotta för klubben i år. Man har värvat in kanske den hetaste målvakten som fanns på hela free agent-marknaden i Olkinora. Det är väl klart, och man har en finsk tränare och en finsk kontakt med Olkinora och Mikko Manner. Den blir ju väldigt speciellt. Det som ryktena gick på Leksandsmatchen igen, det var ju bara rykten. Det var ju att han lite kanske gjorde som Patrick Roy en gång i tiden. Bestämde sig för att spela för en annan klubb nästa år.
Ja, alltså det kan ju, han är väl, blir väl 30-35 nu i Lindbäck, va?
Nej, men nu är anmärkningsvärt att han kommer tillbaka till bänken. Vi ser att Olkinora hade skadat sig i torsdags då. Vad hade hänt då?
Ja, det tyder väl på att Lindbäck är skadad och att en målvakt blir skadad, då får man ju slänga in juniormålvakten. Det är ju så det har, att han skulle vägra spela för sin klubb i det här läget nu som de befinner sig eller åka med, det är ju högst, högst anmärkningsvärt skulle jag vilja säga, om han nu var i spelbart skick. Så att, jag är inte helt säker på att det är, att det bara handlar om att han vill därifrån är missnöjd. Men det är klart att Brynäs borde väl naturligtvis ha kanaliserat ut. Om det var en skada så skulle man ju definitivt kunna ha gjort det. Utan att på något sätt gå in på mer detaljerat vad det handlar om för skada. För det kan man förstå att man inte vill gå ut med. Men att han saknas på grund av medicinska skäl eller någonting hade ju varit rimligt om det nu är så. Då. Det stärker väl tesen om att det är något annat när man inte går ut och gör det.
Mm. Vi får ju facit imorgon då. Då har ju Brynäs bortamatch mot, eller på tisdagen ska vi säga då. Tisdagskvällen är det i Skellefteå. Brynäs då får vi se om Anders är med upp dit då. En oerhört tufft bortamatch också, måste jag säga.
Ja, och det är inte säkert det säger så mycket med då. Jag menar, han är inte med då och de fortfarande inte kanaliserar ut något, så är vi ju kvar ungefär. Han kan ju fortfarande vara skadad länge och han kan ju vara missnöjd länge.
Så att han kan ju inte arbetsvägra, så är han inte med imorgon då måste det ju vara en skada.
Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Om vi vänder blicken till kvalsträcket här då, för nu är ju HV uppe på säker, inom stora situationstecken, säker mark för första gången sedan september. Thomas, du var ju där förra veckan.
Ja. Väldigt trevligt att vara i Jönköping för övrigt. Jag tycker introt är magiskt, det som vi har sjungit på. Det de säger då som bevakar HV71 på daglig basis, det är ju att det finns en glädje nu. De jublar när de gör mål. Det är en annan typ av hockey, det vill säga att man sparar lite mer på krafterna. Det har slagit väldigt väl ut när Nick Shore kommit in och Andy Mele har gått ut på en kant. Du har en ganska tung tredje kedja, fjärde kedja. De har fått igång laget och är ett av de formstarkaste lagen i SHL just nu. Det är ju tyvärr väldigt tråkigt för Brynäs, får man säga i det här fallet då. Men lyckas de hålla i det här och undvika kval? Man har ju 10 poäng upp till slutspel och det kanske blir tufft på 8 matcher. Men jag tror HV är bara nöjda om man slipper kvala sig kvar den här säsongen. Men då har man ju gjort på något sätt rätt saker också. Man har ju räddat föreningen i och med alla spelare som har kommit in, de som har kommit ut och förändringen på tränarsidan.
Ja, nej, men HV är väl lite grann ganska exakt Brynäs motsats. Brynäs har 5 raka förluster, HV har 4 segrar på de 5 senaste. Och tittar man rent statistiskt sett, jag tycker den stora skillnaden med HV är Jonny Ortsios målvaktsspel faktiskt. De matcher jag har sett med HV så tycker jag att han har varit riktigt, riktigt bra. Tittar man på HV-statistiken med 5 matcherna så de släpper ju till rätt mycket. Alltså skjuter klart minst skott i slottet. Man har en grym effektivitet, man har ett grymt målvaktsspel. Sen beror det säkert också till viss del på att man spar krafter i spelet man har. Man har mer kvalitet när man kommer till väl chanserna kommer och så vidare. Så att, men det är väl klart att HV har också haft, jag såg matchen mot Frölunda och det kändes som Frölunda seger 9 av 10. Men HV lyckades vinna ändå på något sätt. Och det är väl lite så det har sett ut i fler matcher. Att det är väl inte det kanske att HV har spelat så otroligt mycket bättre än vad man har gjort tidigare. Men man har varit effektivare och man har det här målvaktsspelet. Jag menar, titta på Mantas Armalis i Leksand. Vilket lugn han skänker över sitt lag. Det betyder så mycket. Och där, jag har inte varit imponerad av Ortiz under säsongen. Sen har han säkert också fått lite bättre hjälp nu på sistone. Kanske göra lite enklare räddningar i lättare lägen och så. Men jag tycker också att han har höjt sitt spel på en helt annan nivå.
Mm. Side note, vem är SHLs bästa målvakt just nu tycker ni?
Jag tycker Mantas är bra. Alltså Mantas Armalis, det måste jag säga. Just det, jag tycker Tim Joel också är bra. Men Mantas känns nästan ännu... ännu lugnare i sitt spel på något sätt, ännu mer förtroendeingivande i det. Jag tycker att han hela säsongen har varit otroligt bra i Leksand, även när de hade det tufft så gjorde han det bra. Under hösten var ju han också en stor anledning till att Leksand gick så pass bra som de gjorde. Så för mig är det Mantas.
Och jag tyvärr så finns han inte med oss längre då, men jag frågade en gång Stefan Liv då, vilken statistik är du kika på? Och så det finns bara en statistik som är intressant. Det är antal segrar. Och Mantas har ju 22 segrar, flest i hela SHL. Mm. Så att, ska man följa Stefan Liv-normen så är då Mantas bäst i SHL.
Mm. Mm, tillbaka till HV och Brynäs. Jag tänkte på, vad tror ni att vi kommer sitta om en vecka? Tror ni att Brynäs knappar igen det igen?
Ja, men alltså, vi har ju den här ödesmatchen den 4 mars. Jag vet inte om det blir nästa vecka eller hur det blir. Det är ju bara, det är bara 28 dagar i februari här. Men vi har ju den här 4 mars. Då möts ju Brynäs och HV71 uppe i Gävle för övrigt då. Den matchen kommer väl, som jag ser det, bli helt avgörande. Jag har ju svårt att se om det här fortsätter och HV börjar gå så här då, eller HV går så bra och Brynäs går så dåligt att man klarar upp det, speciellt om HV vinner den där matchen den 4. Jag ska se hur många matcher det är kvar.
Det är ju 5 matcher kvar till den, så det är ganska långt. De spelar väl tisdag, torsdag, lördag, tisdag, torsdag innan den lördagsmatchen, så det är ganska länge då tills den kommer.
Är den nästa lördag eller när är den?
Ja, det är nästa lördag då, så det är 5 matcher till före den. Men det man tittar på de här 5 matcherna, vad som har hänt, Brynäs har nollat och HV har tagit 12 poäng eller någonting, så kan det hända ganska mycket på 5 matcher fram till den spelas också. Det kan ju vara att HV fortsätter på sitt spår och Brynäs på sitt, och då är det helt betydelselös match där. Eller att Brynäs då börjar vinna igen. Så att jag tror väl att vi ska foka i första hand på den här veckan och se lite grann vad som händer. Brynäs har en jättetuff bortamatch imorgon mot Skellefteå exempelvis. Som går för seriesegern av Skellefteå. Sen har man ju Malmö hemma på torsdag där, som är en lite av en nyckelmatch naturligtvis, och kanske då ett kommande kvalmöte, ett litet genrep inför kvalet.
Det har ju ryktats, eller väldigt många supportrar tycker och tänker, och Brynäs är en av de klubbar som kanske har flest supportrar som tycker och tänker, och det är många som tycker att man ska rycka set från Anton Rudin. Och jag funderar på det här, vad det hjälper och hur det hjälper laget och vem som kan ta över set och så vidare. Men jag har så svårt att se att det där skulle få någon inverkan och påverkan. Och nu har jag ju ingen daglig insyn i Brynäs liksom verksamhet. Jag har ju aldrig omklädningsrummet eller någonting. Då. Men jag tänkte, vad säger du, Abel, som att byta lagkapten?
Det är ju en fråga som har diskuterats jättemycket här. Och jag tror väl att det där, det är lite svårare än vad man tror att göra de där sakerna. Det är lätt att skrika ut att man ska göra saker. Det är väl lite som jag pratade om det här med Carl Söderberg också. När Malmö ryckte set på Carl Söderberg. Att blir det så mycket bättre? Alltså det finns ju en hierarki i ett lag. Du går in lite grann. Du måste lita på dina, eller du måste liksom luta dig mot dina ledande spelare. Att börja ta en strid nu med sina ledande spelare. För Rudin är vi inte själv i det här heller, utan det finns ju även spelare naturligtvis som han har med sig och som kanske inte heller tycker att det är någon bra idé att rycka set från honom. Så att jag tror att den är väldigt svår att ta en strid med sina ledande spelare nu i slutet av serien. Då är det ju lättare att byta tränare. Och att en tränare kommer in, lite som Josef och Nisse gjorde då, fick med sig Rudin, fick med sig Greg Scott, fick med sig Bertilsson i kvalet. De var ju de som ledde Brynäs då och var bäst. Om mannen ska starta ett krig nu med att byta lagkapten, det skulle han nog gjort tidigare i så fall, tror jag. Det skulle han ha gjort inför säsongen eller någonting, eller när det fortfarande fanns en chans att liksom göra ett byte, om man nu ville liksom få in en annan spelare istället, att man kände att det här kommer liksom att ha en missnöjd Rudin i laget, det kommer inte att hjälpa oss under ett kval. Men nu sitter man ju där man sitter med de spelare. Man har en jättetunn forwardstrupp, tycker jag, backsidan lika tunn den, så att man har inte så mycket att... Man kan också diskutera om man ska bänka spelare som Palve och kanske Timashov och sådär också. Men Brynäs har ju väldigt lite att spela med. Man är lite gisslan i det här. Han har ju det lag han har. Han har inte vidtagit åtgärderna tidigare. Och nu tror jag det är tufft så länge han är tränare att göra det. Så att,
Vissa spelare kan ju må bra av att slippa ha set. Det vill säga fronta media, fronta sponsorer och så vidare. Och jag vet inte om så är fallet med Anton. Att han tycker att det är en belastning att ha det set på sig.
då är det ju en mycket lättare diskussion. Då är det så att han känner så. Då är det ju då kan det vara ett jättelyft att göra det. Och då är det väldigt oproblematiskt i gruppen också att göra det. Men sker det mot hans vilja som du gjorde i fallet Söderberg, så tror jag att det är väldigt tufft att få ihop den gruppkemin igen på något sätt faktiskt. Då har du några som definitivt åker är missnöjda.
Vem hade ni velat se C1 på i så fall?
Jag funderar på Johan Larsson.
Ja, nej, det är ju han eller Jakob Blomqvist exempelvis. Jakob Blomqvist var ju kapten under många år där också. Blev ju av med C1 då när Rödin kom hem en gång i tiden för 4 år sedan eller någonting. Så fick ju Jakob Blomqvist lämna över C1 till Rödin då när han kom hem. Och så det är väl också ett namn som, det är väl de två namnen framförallt som är aktuella skulle jag säga.
Hörrni, jag tänker att vi lämnar botten och rör oss lite granna i tabellen. Men jag tänker om vi går igenom lite övrigt från omgången som stack ut förra veckan. Vi har ju hyllat dem förut, men jag känner att vi kan ju inte nämna Oskarshamn. De går ju som tåget.
Och det sjuka med Oskarshamn, de går som tåget, men de kommer inte upp topp 6-platserna just nu i alla fall. Men det är ju för att du har en helt galen strid där om topp 6. Du har väl Timrå på 69 och Frölunda på 73. Och det är ju 6 lag inom 4 poäng där. Det är ju en helt otrolig jämn strid om det här slutspelsträcket. Och många kanske tycker att ja, men vad spelar det för roll om man kommer topp 6 eller om man kommer på plats 7-10. Men det är ju, kolla historiken, så är det ju jätteviktigt att inte stånga sönder i åttondelen och sen få möta Skellefteå och Växjö. Det är nästan bara att ge upp de här matcherna. Så all heder till Oskarshamn, och de har ju den här Somola som, ja, du fick ju se en live här i, vad heter det, torsdags då, men han gör ju sinnessjukt med mål. Jag tror han har gjort 33 mål nu.
Ja, det är 33 mål, och det är ju, jag vet inte vad jag gjorde, 7 mål den här veckan som var, och det är det är helt galet. En till som vecka, då är han ju snart förbi Lob, det där omöjliga rekordet.
Har du topp 5-listan där, så vi får njuta lite och lite nostalgi?
Håkan Lob, 42 mål. Tom Bissett, 40 mål. Mats Åhlberg, 39 mål. Håkan Lob igen, 37 mål. Och så har vi Martin Karlsson, och då är det inte Martin Karlsson i Leksand, utan nu pratar vi om Martin Karlsson i Skellefteå, och Örebro var väl i miljonkedjan, va?
Ja, och det här är många år sedan också som det här skedde.
Herregud, det är 70-talet vi pratar om nu, snudd på. Ja, Lob kanske var 80-talet i alla fall, men det övriga är ju 70-talet. Den vassaste sedan 2010 då är ju Max Werner och förra säsongen faktiskt, 34 mål. Så att det säger ju en del om Somelas liksom prestation, och för mig är han ju, ja, jag vet inte, hela hösten så kändes han mer som en playmaker, framspelare än en målskytt. Även om han har haft bra vasskott och bra avslutare, men att han kliver in och gör liksom, ja, jag vet inte vad han kommer att landa på. Det kommer nog bli 40 mål liksom. Det är svårt att se något annat.
Topp 5 borde han väl ändå kunna ta sig in på, tänker jag.
Absolut.
Och då ska man veta att tiderna har förändrats så enormt. Förut så kunde matchen sluta 7-3, 12-4. Det är ju inte så idag, det är mycket tajtare. Men han har en helt sinnessjuk form då. Och nu har vi spelat till sig ett bra kontrakt nere i Schweiz till nästa år då. All heder till Thomas Fröberg som har hittat honom och trott på honom. Alltså han har ju varit en bra spelare, var väl i San Joses organisation. Men att han skulle vara så här bra, det tror jag ingen... Ja, då skulle ju varenda klubb i SHL ha värvat honom.
Och sen är väl det som är grejen med Oskarshamn också. Jag tror jag sa det i någon podd här före jul. Att tänk om de hade haft liksom ett bra målvaktsspel också. Så det har ju varit en mardröm att möta dem. För de gör ju liksom 5-6 mål varje match, känns det som. Men det var ju väldigt vingligt före jul. Med Kanada var ju den som hade förtroendet, var så där. Team Jula hade en tuff höst. Nu har de ju liksom det här målvaktsspelet som är toppklass i SHL med Team Jule. Stått 14 av 15 matcher efter nyår och är ju uppe i 94-93% någonting. Och ja, det ser vi ju resultatet av nu. Oskarshamn är ju seriens klart formstarkaste lag efter nyår. Bättre än Skellefteå, 2,13 poäng i snitt sen 2023 inleddes då. Och när de ja, som den offensiven de har är ju vassast i serien, när man dessutom då inte läcker så mycket bakåt som de gjorde under hösten, framförallt mycket tack vare målvaktsspelet. Även försvarsspel har blivit bättre, så då är de otroligt jobbiga att möta. Otroligt jobbiga att möta. Jag vet, jag sa i en intervju där efter första perioden mot Brynäs, då ledde väl Oskarshamn 1-0, och liksom, jag tyckte inte de hade spelat bra överhuvudtaget. Alltså, de kommer ju, alltså, det är en mardröm för Brynäs där. De kommer att, Oskarshamn kommer att bli bättre, och de är så farliga när de väl kommer. Ja, sen small det ju 3-4 gånger i andra perioden, och sen är det liksom, de är fruktansvärt bra just nu. Sen åkte de ner och städade av Färjestad några dagar senare också, i Löfbergs där. Och nej, de får de vara skadefria. Det är väl det som är lite faran med Oskarshamn kanske, att de är lite tunn i truppen, framförallt på forwardsidan. Men får de vara skadefria så kan de gå långt i slutspelet.
Tror ni de kommer knipa åt sig en topp 6 eller?
Alltså Färjestad är ju inne i ett intressant skede. De har ju också börjat radat upp förluster på slutet. De är skadedrabbade här. Och nu var väl Linus Johansson tillbaka sist här. Men Lennström var ju borta. Får de inte bukt på sina skador och de inte lyckas med den här nya backen Brandon som ska komma in, Då får Färjestad tufft att vända på det här. För det börjar bli lite för många skador. Frölunda har också extremt skadedrabbat. Men du ska ju förbi. Då ska ju Oskarshamn förbi. Leksand som har nästan lika bra form som Oskarshamn. De ska förbi Örebro. De ska förbi Färjestad eller Frölunda. Det är ju bra hockeylag som är tuffa att ta sig förbi.
Mm. Sen har ju Oskarshamn sedan nyår haft en enorm utdelning och ett enormt målvaktsspel. Och liksom över tid. Nu har de haft det i 15 matcher. Jag tror de har liksom så här 108 i PDO sen nyår, och närmsta lag är under 102, bara för att förklara lite grann vilken nivå de ligger på i sin utdelning, sitt målvaktsspel. Det är extremt tufft om de ska hålla det här, fortsätta hålla det här, för att så det talar väl emot dem möjligtvis, men det här med att tippa topp 6, det har man väl nästan lagt ner nu. Ni förstår vad jag menar när jag säger att det är bättre att hålla fast vid sitt tips.
Ja, gud ja.
Vi satt väl ja,
ändras ju hela tiden.
Ja, och Leksand har vi räknat ut fullständigt. Var inte de ner och slogs nästan om en kvalplats där efter
det tror jag någonstans.
Efter nyår, va? Mm. Något sånt där. Eller, ja, när de mötte Brynäs vet jag i Gavlerinken där, så och torskade ändå, var det liksom, då var det kris. Och nu är de,
vi tog ju fram motorsågen och såg allt och alla där.
Ja, och nu är de liksom hetast. Och Oskarshamn hade ju lite tufft där före jul och nyår. Och nu är de superheta. Rögle tror man ju ska liksom lyfta. Det gör de inte. Torskar man matcher som den mot Frölunda så kommer man nog få jäkligt tufft och nå topp 6 och så vidare. Så att det är ett lotteri.
Mm, innan vi stänger topp 6. Finns det något annat varningstecken där uppe? Har ni sett, har ni liksom spanat någonting under veckan som gått?
Rosa har ju nämnt Färjestad. Det är ju stora. Det är väl det stora. Efter min hyllningskrönika, hur bra de har klarat alla skador, så har det gått helt åt helvete. Så att jag får väl ta på mig den då kanske. Jag skrev ju något vackert om Färjestad där efter de hade spöat.
Och det går ju undan också, för att jag har tänkt att jag skulle göra inside Färjestad, men nu börjar de tycka att vi har det tufft. Vi har inte möjlighet att släppa in någon här i Färjestad riktigt. Jag skulle följa med på någon borta match och så vidare. De fick skador. Den här sista värvningen på Brandon Davidson, då började kritiseras lite för att han har varit i Ryssland, KHL, en månad här den här säsongen. Så då fick de lite skit för att de hade haft en spelare som har varit KHL och tog in honom i Sverige. Så det har varit lite stökigt här sista 10 dagarna runt Färjestad. Och det är de inte riktigt vana att de har. De brukar bara vara en vinstmaskin under Metell då. Och nu riskerar de ju att hamna på plats 7-10 om de inte börjar vinna matcher. De måste ju få tillbaka folk också. De är ju extremt skadedrabbade.
Ja, nej, och sen får vi se med Timrå. Det känns för som att det var en väldigt, väldigt viktig seger de tog nu mot Växjö. De har ju haft lite svacka igen, kan man väl säga, Timrå där. Jag tror bara om det var en seger på de 4 senaste före det eller något sånt. Så att känslan är väl att de kanske är på väg uppåt igen och börja vinna lite matcher. Så då kommer ju de naturligtvis att bli jäkligt jobbiga också och stå emot. De har ju väldigt mycket skickliga forwards, tycker jag.
Jag måste få dra en liten spaning här. Det gäller inte SHL och det gäller de lägre divisionerna, men jag tyckte att det blev väldigt... Ja, jag har inte hört talas om det förut. Jag kan väl slänga det mot er så får ni tycka till och sådär. Det är ju kval nu. Det är ju inte bara SHL eller Hockeyallsvenskan som kvalar, utan alla divisioner på både dam- och herrsidan har ju liksom kvalsystem både uppåt och nedåt. Och bland annat så kämpar Häradsbygden då, som är andra laget i Leksand, för att ta sig upp i division 2. För det skulle innebära att de får en större grund på, och samarbetet med Leksand kan bli annorlunda. Och de mötte då Gävle Go Templare, kan man säga så? Eller säger man Gävle GIK, eller vad säger man, Abris, du som är från närområdet där?
Ja, men det funkar de med båda. Man kan säga GIK ja. Också.
Ja, och lite speciellt då, för då hade ju då Gävle, ja, Go Templare säger då hade de dunkat in Jörgen Sundqvist och Jonas Nordqvist i laget för att boosta då. Och det är ju två gamla Leksandspelare. Och i Häradsbygdens bås så stod Anders Masken Karlsson då, som har Go Templare som moderklubb och är en stor profil i Gävle. Ja, ni märker att det fanns liksom många nivåer i den här matchserien. Och nu ska jag komma till skott då. Allt det här, de körde i bäst av tre. Bygda vann första matchen med 3-2. Andra matchen går till förlängning, inget mål, det blir straffar. De genomför 5 straffar och Häradsbygden vinner då den här straffläggningen på 5 straffar. De jublar och de har gått vidare, går in i omklädningsrummet. Jag vet inte om de har hunnit knäppt första ölen eller vad de har gjort. Men de tror i alla fall att de har vunnit och gått vidare till nästa kvalmatch. Då började det diskuteras och surras väldigt mycket i korridoren här. Då visar det sig att domarna har gjort fel, att det bara skulle vara 3 straffar efter om det var lika vid full tid. Så att då räknade de om matchen och då visade att Gävle ledde efter 3 matcher. Så då fick Gävle matchsegen till slut. Och det var ju ramaskri där. Och sen så spelade den avgörande matchen igår kväll och då vann Gävle, tror jag, med 9-1 eller någonting då. Så tänk dig vad luften gick ur Häradsbygden. Och tänk vad, det där har nog inte kunnat skett på SHL-nivå. Det är ju lite charmigt när det kan bli sådana här misstag då. Men jag lider med Häradsbygden som trodde att de var nära division 2 men åkte bara rakt ner i avloppet.
Det låter helt sjukt, så avbrist
ja.
Ja, nej, det är, så kan det gå till i de
det är lite charmigt, ja, skipas. Ja, eller när kanske man inte har stenkoll på allt. Hur ska man veta om det är 3 eller 5 straffar? I det här fallet så fick jag för mig att lagarna kom överens för att köra 5 straffar, men att ishockeyförbundet i Stockholm gick in och sa nej, det ska vara 3 straffar, punkt slut.
Det kan vara bra om man har koll på inför ett kval kanske hur många straffar det ska avgöras, i och med att det ska, behöver kanske domarna framförallt ha koll på.
Kanske.
På tal om domare.
When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second guess the ring. At BlueNile.com you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN.
Om vi kollar in övrigt från veckan som gått, du hintade lite smått, Abris, om domarskandaler. Det har varit en del rabalder, vill jag inte säga, jag tycker inte om det ordet. Men det har ju varit lite små grejer som ploppade upp förra veckan.
Ja, alltså det är en diskussion som har fullständigt urartat, tycker jag. Alltså jag vet inte om jag är helt liksom utanför själva hockeybubblan på något sätt, men alltså de proportioner som det får med de här eventuella misstagen och hur fruktansvärt dåliga alla domare är nu för tiden och hur deras lag felfördelas gång på gång på gång, och alltså jag tycker det jag blir osmakligt faktiskt. Jag har jättesvårt att liksom att inte man kan fokusera mer på ishockey. Det är ju så här liksom, alltså man är ute efter total rättvisa i varje situation, då är ju inte en idrottsarena ett ställe man ska befinna sig på. För det kommer det aldrig att bli. Och det här, den här blir ju helt absurd, den här alltså diskussionen som är. Och idag med alla, alltså, med alla situationer som ältas om och om och om igen, det är klart att du hittar misstag. Det är klart att det blir misstag. Jag ser ju spelare som skjuter utanför öppet mål varje match, varje omgång när allt sker. Men alltså det här, och jag, grejen är ju det här att jag har ju själv sympatier för ett lag långt ner i årskullarna som jag liksom känner, och när jag liksom tittar på de matcherna så kan jag liksom, jag blir liksom färgad, och jag, men man måste ju på något sätt också skärpa till sig lite grann och inte liksom tycka att allting är så himla orättvist, att domarna är så dåliga, för domarna gör ju misstag, och köper man inte det, så då tycker inte jag man ska vara på, då ska man inte hålla på ett lag och inte vara på en idrottsarena överhuvudtaget, för jag tycker hela den här diskussionen är helt absurd.
Vilken nivå är okej då? Vad får man tycka och tänka? Nu vågar ju inte spelare och tränare, vågar inte säga ett ord om domarna.
Det är ju en helt annan sak. Nu fokuserade väl jag mer på det här supporterdrevet som går, och även till viss del journalister.
Ja, men nu, om vi börjar med supporterdrev och journalister, ja. Vad är okej att tycka och tänka? När är det en nivå som har acceptans?
Ja, går det att säga det? Jag tycker väl att vi har väl den nivån vi har på något sätt. Och sen får man väl utifrån det då bedöma olika domar och om de ska få ta en liten paus eller hur de ska göra. Men vilken nivå tycker du liksom är okej? Hur ska man sätta den gränsen?
Personangrepp är ju inte tillåtet.
Nu pratar vi om supportrar då.
Ja, men då är ju personangrepp har ju tyvärr blivit ganska vanligt mot domarna. Och det är ju inte okej. Ska man bedöma en domare? Jag tycker inte man ska bedöma spelare och domare på samma sak. För domare tar beslut varje tiondel ute på isen. En spelare kanske bara spelar 17-20 matcher. Sådär. Så att personangrepp är inte tillåtet. Jag tycker att man ska vara nyanserad i sin kritik. Det är väl klart att många som såg matchen mellan Leksand och Brynäs i lördags såg en händelse med Mika Rohoma på slutet som, ja, jag tror domaren, om han har bedömt det där 30 gånger, så 29 gånger hade han kanske tagit en utvisning på en Brynäs-spelare innan och kanske haft lite mer taktkänsla. Men det var slut av matchen, det var bizarrt varmt i Tegera Arena. Det var den första vårdagen, sådär. Jag förstår att det blir misstag. Jag har inga problem med att det blir det. Sen kanske man ska fundera på hur kan vi hjälpa domarna att... Nu har vi ju fyrdomarsystem, det är två huvuddomare och vi har situationsrummet som blir bättre och bättre. Finns det något annat sätt man kan hjälpa domarna att känna sig mer trygga på isen och göra bättre beslut?
Ja, jag tror ju att alla de här kamerorna och giffar och alla vinklar och allt. Alltså det begicks ju sjukt mycket misstag förut av domare. Alltså att säga att domarnivån är sämre idag. Det är klart att en del i det är att domarna blir ju synad på ett helt annat sätt idag. Där det ältas de här situationerna. Det är väl det jag tycker är det stora problemet. Att vi måste ju på något... Tidigare var det ju det att det var ett mycket tuffare klimat på arenorna mot domarna tidigare. Men domarjävel skanderades ju liksom i varenda arena. Liksom 10 gånger per match liksom av alla. Bara stod och skrek. Men sen var det som att man släppte det där. Det fanns ju inget mer. Och man hade ju bara sin egen syn på saker. Jag tyckte det var fel. Men nu pågår ju den här debatten flera dagar efteråt. Och det ältas giffar hit och så drar man upp någon situation som hände för 4 månader sedan som borde ha varit en utvisning, om det här var en utvisning, och det blir till slut blir det ju en rundgång som inte gynnar någon och som bara tar bort liksom fokus från matcherna och det som händer där, och som jag tycker är extremt tröttsam, måste jag säga. Jag tycker det är, och sen vill jag ju ta upp Roma-situationen, måste jag få göra, för att jag, alltså, det är ju solklar utvisning. Men Romas handling är ju så extremt egoistisk. Där hans lag leder med 2-0. Han känner sig orättvist behandlad. Och därför så måste han skriva. Han vet ju det att vi kommer att reda ut det här. Om vi håller alltså femman på banan. Han sätter ju sitt lag i skiten på grund av det där. För det är ju lite grann så också. Spelar du ishockey, det är ju samma sak där. Det kommer inte alltid att vara rättvist, och du måste lära dig att hantera det. Och framförallt om du leder med 2-0, det är 2 minuter kvar och ni är på väg mot en viktig 3-poängare. Då måste du sätta ditt eget ego åt sidan och inte liksom låta den här oförrätten gå ut över laget. För det är precis det som händer. Det är den 2 minuten sätter ju sitt eget lag i skiten. Och det är en sak som du måste, om du tjänar 300 000 i månaden. Då måste du, oavsett om du tjänar 100 eller 300, du måste lära dig att du får ta den saken då i det läget. Ligger under med 1-4 och det liksom är kört, ja, det har en helt annan förståelse för. Men att inte kunna se den skillnaden mellan att det här drabbar mitt lag oerhört. Leksand har ju kunnat tappa den här matchen på grund av hans egotripp där mot domslutet. Som jag kan säga det rent ut, det ska vara en utvisning, solklart. Men han måste köpa det, han måste svälja det där och då.
Grejen var så att det... Om jag kan regelboken rätt, så var det ju så att Rohoma åkte ju mot öppet mål. Det vill säga att hade han inte blivit hakad så kanske med 90% säkerhet så hade han satt 3-0. Ja. Och då har vi också en till förändring i det hela. För att är det en utvisning när det är öppet mål så ska det tilldömas mål. Så det här måste ju domaren också blixtsnabbt tänka på. Det här blir bara inte en utvisning, det här blir mål. Då hade ju han sänkt matchen. Och det här, alltså, tänk dig att ta alla de här intrycken på någon tiondel och bestämma sig vad man ska göra. Det skjuts ju inte lätt.
Nej, och sen kan man tycka att den där bör man se, för det är så tydligt upp mot handskarna på honom och han blir så tydligt hindrad. Så den tycker jag absolut att man ska se. Det så är det, absolut.
Men grejen är att det blir ju inte bara utvisning, det blir ju mål också. Hänger du med? Regelboken är ju lite tuff.
Jo, där. Jo. Men det beslutet bör han ju kunna ta på isen. Sen kan man väl alltid bedöma när är det ett sånt pass friläge så att det ska bedömas mål. Alltså han var ju ändå ganska långt ut på kanten och så vidare. Och så där. Så jag vet, det kan inte jag riktigt säga. Men det jag tycker är intressant i den här diskussionen är ju just att där ingår faktiskt i deras jobb att kunna hantera de känslorna i det läget där och då. För att,
man undrar sen, vad han sa. Han blev ju inte anmäld, ska vi notera.
Nej.
Jag undrar vad han sa. Jag vet att klubban for ju. Det var väldigt tur att klubban inte åkte på domaren där, kan jag säga.
Och sen det andra han gör efteråt, det kan jag väl köpa. För då är det redan kört. Då spelar det ingen roll. Då har jag redan tagit den där tvåan. Resten är ju personligt och det är efter ordinarie tid som det sitts av. Så det, då kan han ju lika gärna gå banana. Så det har jag mindre problem med. Det är ju den första tvåan som jag tycker att han måste klara av att hantera på ett bättre sätt gentemot sina lagkamrater.
Och det var ju häftigt, om man nu kallar det för häftigt, för Brynäs gjorde ju 2-1 på den där utvisningen. Och jag såg domarnas reaktion där efteråt, att de var ju, tyckte att oj, det här blev ju jobbigt att det blev mål. Och sen hade ju Brynäs lägen på 2-2 lite senare också, så att ja, Romer hade nog fått bett om ursäkt där om det hade blivit 2-2 och matchen gått till förlängning.
Ja, samtidigt som jag kan förstå hans frustration så måste, i det läget måste han vara bättre på att...
Men hur lätt är det då? Jag har aldrig varit i det läget.
Det är skitsvårt.
Det var över 8000 till Tegera Arena. Det var kanske säsongens bästa tryck. Mm. Det är varmt. Mm. Det är positivt. Roma har det tufft också. Det vill säga att han har varit skadad, kommit tillbaka, levererar inte. Han behöver sina poäng för att få kontrakt nästa år. Och så sker en sån där sak. Jag vet inte om jag hade klarat av att hålla mig så lugn då.
Nej, nu är han ju en högbetald idrottsman och en del av hans handlar ju om att hantera sina känslor på isen. Det är ju som en hjärnkirurg som opererar också. Det är inte så jäkla lätt liksom alla gånger, men de måste klara av sitt uppdrag, annars blir det inget bra. Och det är ju alltså jag tycker att han sätter sitt lag i skiten helt onödigt och han måste bli bättre på att hantera det, sitt eget ego.
Om dina grabbar blir arga avbrist, vad har du för taktik då för att de ska lugna ner sig? Räkna till 10 eller vad gör man?
Ja, det är en bra fråga. Det har jag försökt många gånger ibland faktiskt. Den har jag ingen bra... Det bästa är att gå därifrån och låta dem lugna ner sig. Ja. Har jag kommit på. Istället för att skälla tillbaka.
Ja. Jag brukar gå in på telefonen och kolla på Reels och sånt där. Då blir jag lugn.
Ja.
Alltså, hundvideos
möta konfrontation med konfrontation brukar inte funka så bra faktiskt.
Hey everyone, Craig Robinson here. I want you to check out the Ways to Win podcast, brought to you by Ford and the new 2024 Ford F-150 truck. On Ways to Win, Coach Cal and I will discuss leadership lessons we've learned. We know all about the days spent perfecting your craft outside of the limelight and have knowledge to share about how strength, inspiration, encouragement, and adaptability are the key ingredients to drive toward your dreams. And those same ingredients can be found in the new 2024 Ford F-150 truck. So check out my podcast, Ways to Win, and also check out the new 2024 Ford F-150 truck. Learn more at Ford.com. Built Ford tough, built Ford proud.
Förra veckan så var det deadline day och jag tänkte bara att vi kunde göra en liten uppsamling, en liten summering av det som skett. Vilka var egentligen de bästa värvningarna? Kanske skitsvår fråga, jag vet inte. Men
Vilken tur att jag gjorde en lista förra veckan då.
Kan ha varit den som jag inspirerades av, vem vet.
Alltså man har något, för det här gamla huvudet försvinner ju allting bort. Så det är bra man har det nedskrivet. Det är ju knappt så man kommer ihåg vilka som kommer.
Men hur gjorde du listan då? Hur långt tillbaka gick du?
Ja, då gick jag från premiären. Men jag kan ju ta fram, om ni vill ha sista veckan, så kan jag ju ta fram de som är med på listan som har kommit på slutet i alla fall. Då. Så, men det var inte så många, men några var det väl.
Man vill ju hellre göra den här listan när säsongen är över, om man ska vara ärlig så att säga. Ja. Men vi får slänga oss ut genom stupet eller över stupet.
Ja, om man tittar då på min lista då, vill du att jag går på sista veckorna eller vill du att jag går från premiären?
Mm, du kan få...
Alltså de här under säsongen-värvningarna.
Från sista veckorna, eller vet du vad, du får göra det exakt som du vill. Vi kommer köra en till sån här då sen i slutet på säsongen också, så Ros blir glad med.
Ja, på min ranking på de sista veckan här så hade jag väl Olki några först, Selarik tvåa, Brandon Davidson trea, Simon Hjalmarsson fyra och sen hade jag Kalle Mahalahti back till HV71 som femma. Det var väl ungefär det jag fick ihop, det hände ju inte så mycket, så att, men det var min topp fem då, från ettan först och femman sen sist.
Och Olki Noora har ju haft det tufft som vi har sett, och Peter Selarik har spelat tre matcher, står på 0 poäng, 4 utvisningsminuter och -1.
Så är det ju. Men ska man ta topp tre sen premiären börjar, så har jag det Nick Shorn som nummer ett. Jag tycker att han har gjort ett bra intryck i HV. Jag tycker han har varit riktigt bra mitt under säsongvärmning. Joel Aledja tvåa och Lukas Elvenäs i Leksand trea faktiskt. Mm. Hjalmarsson fyra, Niklas.
Jag säger inte emot det. Jag är också väldigt förtjust i Shorn. Jag såg att han har ju hjälpt Andy Miele att må bättre och gå på en kant. Och det tyckte jag var... Det var ju väldigt smart av Kent Nordberg att ta in en bättre center.
Mm. Så att... ja, nu fick vi ihop lite listor.
Mm, det var snabblistan. Jag tänkte på... innan vi stänger ner för dagen. Luleå spelade ju SHL-final i helgen. Jag vet inte om ni ville säga någonting om det eller inte.
Ja, åtminstone CHL-final.
Sa jag SHL?
Ja, men det är helt okej. Okay. Vi säger
Champions Hockey League.
CHL menar jag.
Ja. Mm. Jag vet inte om jag vill säga så mycket om det. Jag tycker det är en lite sorglig turnering.
Ja, vi är ju helt... Vi är så olika där, du och jag, Abri, så att säga. Jag hade så jättegärna velat vara där. För det är en match, en pokal. Jag tror nästan 1000 tappar av fans där. Tappar är ju lite som Djurgården eller Brynäs i Finland. De har sett att de har 18 mästartitlar. Alltså det var en stor klubb som kom till Luleå. Svenska klubbarna brukar ju alltid vinna Champions Hockey League. Men Luleå tappade det här och vann. Men jag tror att det var en väldigt rolig match att kolla på eftersom det var så spännande.
Det är ju roligt med utbyte mellan länderna och sådär. Problemet blir att hela den här turneringen har ju varit så taffligt från början. Alltså det är så här...
Men vad är det som är taffligt då?
Ja, att det bästa absolut inte är med. Det börjar med
Ryssland?
Det
menar Ryssland?
Alltså, vi börjar med NHL då, de slutligen inte med. Och då tänker man att ja, men ska vi ha en turnering med Champions, då börjar ju de bästa i Europa vara med. Och då liksom blir turneringen att då är inte Ryssland med från början. Och då är vi nere på C-nivån då i det här. Och så ska man åka och tävla om det här. Och publiken bryr sig inte ett smack om det. Och då blir det liksom att jag tappar helt intresset då faktiskt. Även om jag tycker att det är bra att lagen möts och får utbyte med varann och får testa på andra stilar och så. Men när det inte finns någon prestige att vinna, mer än bland de inblandade lagen möjligtvis, knappt deras supportrar. Det blir nästan så att de supportrar som jublar över CHL-seger blir hånade av alla andra. Liksom så här. Plus att det då är C-nivån av lag som gör upp i om det här. Så, och dessutom är det bara Finland och Sverige som vinner hela tiden. Då jag ser inget i det, tyvärr alltså. All heder till de som har försökt och liksom få ihop det här och att det kunde ha blivit något bra. Men det kändes som det var dömt att misslyckas från början och så är det.
Tycker att det är lite svensk ställningstagande att man bestämmer sig för att någonting är skit och sen ger man inte det riktigt chansen.
Jag har chansen många... på i 10 år liksom. Det är bara blivit sämre och sämre. Nu sänker man ju...
Det har väl inte blivit sämre, det kan man ju inte säga. Att publiksnittet ökar, vi har SVT som sänder. Den här matchen lördags var ju ett galet tryck över. Och jag hade jättegärna, det hade varit en av säsongens roligaste matcher att se när det är en match, en titel, det ska avgöras. Sen kan man väl tycka att det är lite tufft att gå igång på om HV71 eller Linköping eller Frölunda skulle möta kanske ett slovakiskt lag eller tjeckiskt lag som man aldrig hört talas om då. Men tänk dig själv hur det är för Barcelona i fotboll när de får möta Kalmar FF eller Häcken. Jag tror inte de tycker det är så oerhört galet roligt att få möta Häcken. Men man får ju se att man bygger hockeyn i Europa och att vi får nya profiler och vi får se nya lag som vi inte har sett förut då. Jag har ju sett några finaler där och jag tyckte att den här Frölunda mötte München tror jag en final. Skitkul match, helt slutsålt i arenan. Jag var nere i Tjeckien och såg när Frölunda vann också. Jag var uppe i Luleå och såg när Luleå mötte Frölunda. För mig har det varit minnen som jag tar med mig i alla fall. Och jag tycker att det är nyttigt med det här utbytet som finns i Europa. Men det är ju frågan, jag frågar Johan Hemlin frågan där. Hur ska vi göra? Ska Sverige vara med i Champions Hockey League eller inte? Nu berättar jag att de har ett avtal som sträcker sig ganska många år fram till. Så att det blir ju en icke-fråga då. Men klubbarna de pratar om det, de tycker att det är positivt. Man kanske får anställa Brynäs biljettförsäljare där och börja jobba på Champions Hockey League. Så att svenska klubbar säljer biljetterna till de här matcherna.
Två grejer till innan vi stänger ner för dagen. Veckan som kommer, hörni, vad ser ni fram emot? Malmö, Brynäs såklart antar jag, men är det någonting annat?
Nej, men det är ju den tid vi är inne i nu med striden om topp 6, med striden om kval. Hockeyallsvenskan tycker jag också är in i ett äckligt intressant skede och så vidare. Så att det är ju det här att matcherna gäller någonting. Jag känner att ju fler år jag jobbar med det här, ju mer triggad blir jag av de här matcherna som verkligen gäller någonting. Om vi ska återkoppla till CHL där kanske, som jag tycker har svårt att gå igång på. Men det här tycker jag är, det här är ju lite drott för mig. Det är ju när allt ställs på sin
spets. Vi har säsongens fjärde Stockholmsderby också på onsdag. Djurgården mot AIK. Intressant att se om AIK fyller sin sektion för övrigt då. Djurgården, jag tror man har sålt 10 000 biljetter till matchen. Djurgården inne i utläget att de måste ju ta sig upp från och hamna topp 4. Det är inte acceptabelt att komma på en sjätte plats eller femte plats i Hockeyallsvenskan.
Tänk om jag hade varit hockeyjournalister i Finland va? Vilken mardröm.
Då hade vi bara fokuserat på topplagen.
Ja, vi bara väntar på vilket lag som man blir mästare ungefär liksom. Ingen uppflyttning, ingen nedflyttning.
Nej, visst vi har två roliga serier att bevaka i svensk hockey. Det är ju en ynnest och vi har många streck att ha koll på, så att det är också spännande.
Ja, jag ska faktiskt på derbyt på onsdag.
Jaha, då syns vi kanske då.
Får väl se.
Kommer Julia ut som Djurgården nu efter program 20?
Hon kan väl hålla på AIK för guds skull.
Jag tror inga AIK kommer gå på matchen.
Är det så?
Ja, jag tror de är helt ointresserade den här säsongen.
Jag ska med min kompis som är AIK-are, men han är inte speciellt. Det var jag som fick dra i att vi skulle gå, om man säger så. Men nej, jag ska inte komma ut som någon supporter till något lag här, tänkte jag inte.
Nej. Ja, och Djurgården ska man veta också att nu kanske det var min personliga upplevelse, men jag har haft min kusin och min morbror på besök i helgen och de har haft säsongskort på Djurgården Hockey sedan 89 och de är diehard Djurgårdare, och så frågar jag hur mycket folk blir det på matchen, och då tror jag Mattias sa det var 15 000 sålda, och jag bara sa 15 000, vad pratar de om och sådär, ja Djurgården Landskrona sa han då. Så att han är ju redan i fotbollssäsongen liksom då, i sitt tänk. Det är lite tråkigt är det.
Innan vi stänger ner, vill ni klämma ur er ett veckans lag?
Ja, men vi har ju förberett oss. I alla fall, ja.
Ah, perfekt ju.
Ska jag börja med en målvakt? Vad heter det? Abris eller?
Ja, jag har inte förberett någonting, så det här blir spännande.
Jag tog Tim Juel då.
Ja, det kan vi köpa.
Ja, det är på grund av hans match då mot Brynäs borta där han räddade precis allt och alla och matchen slutar 1-7.
Tränare tog en back då eller ska du bara ösa på?
Nej, ta back du.
Tack. Men då säger jag på uppstuds Oskar Fantenberg, för han tycker jag är så ruskigt bra varje gång jag ser han. Så att jag vill ha med Oskar Fantenberg.
Ja, och då tar jag ut Anton Lindholm där, för jag tycker att han är en försvarsgeneral i Leksand. Och så vidare.
Sen tror jag att jag vill ha Antti Suomela med faktiskt. Ja. Kan det vara okej eller?
Ja då.
Ja, tack.
Han har ju hur många poäng han gjort den här veckan? Jag kollade ju en formtabell. 9 poäng.
Ja. 7 mål. 7 plus 2. Det är helt okej.
Vi har ju MVP:n klar där till den här säsongen. Det är svårt att se att det ska bli någon annan. Sen tog jag Greco i Frölunda som har haft lite tufft. Men bra leverans från hans sida. Sen tog jag väl, och man blir färgad av... du får ta en sista forwarden så folk slipper höra min röst.
Var det Lexing du skulle ha in eller?
Nej, det var han i HV jag tänkte som gick och fira på isen där efter en flussmatch.
Ja, Henne Mile. Ja, precis. Ja, alltså jag är ju svag för Karlqvist också. Jag måste säga okay. Det igen. Jag tjatar ju på med honom där. Jag tycker att han är fruktansvärt bra i det tysta bakom Somela där också på något sätt. Nu har ju Somela fått rubriken här. Men du var ju på plats och såg Mile där och känner du att du vill ha med honom så tycker jag att du ska ta honom.
Det var ju bara en seger som var sinnessjukt viktig eftersom HV gick förbi för första gången sedan omgång 3 så gick de förbi det här strecket för negativa kvalet och jag är ju påverkad av det och du hade ju Mele 2 mål och sen tror jag André Pettersson hade 1 mål eller jag tror de svarade för 4 av 5 mål den första kedjan.
Ja, den är bra. Den är riktigt bra, den kedjan. Det är deras stora lyft. Sen veckans tränare får jag ta ut då, kanske. Det kan nästan bara bli Martin Filander, va?
Hade han också.
Ja, då är vi överens. Då är det konsensus då på slutet.
Alltså det är så roligt, för lika ledsen som du ser ut när man nämner CHL avbryts, lika glad blir du när du ska se ut veckans lag. Det är liksom...
Ja, i alla fall när han får nämna Karlqvist och skillnad.
Ja, alltså det är ledet när Karlqvist dyker upp är liksom oslagbart.
Och hur var det nu? Om Oskar Schamm förlorar åttondelsfinalen, om de nu inte går direkt dit, då ska jag vara positiv i en hel podd, eller hur var det?
Ja, precis ja. Precis.
Då får vi väl ha en hel podd om Oskar Schamm.
Visst var dealen sån, va? Jag är säker, jag ska tippa Oskar Schamm vinnare i åttondelsfinalen om de nu hamnar där. Och förlorar de den, då ska jag vara positiv i en hel podd.
Men grunden var ju att du tyckte att du
var positiv. Men då får vi inte prata COL. Det måste jag lova.
Men du tyckte ju att du själv var positiv hela tiden också.
Nej, inte hela tiden. Men jag säger, när det är skit så säger jag att det är skit. Typ. Mm. Det måste jag ju göra.
Jag vinklar på Brynäs publiksuccé och Champions Hockey League. Du vinklar på hur tråkigt CHL är och Brynäs poängtapp.
Ja, och Brynäs att de har ju skänkt bort biljetter, va? Och sen var jag arg på domagnället. Ja. Och så var jag grinig på CHL.
Du vet, jag hade ju, det är ju därifrån det här smeknamnet på sociala medier kommer. Jag hade ju dått sekvensen av TV-program som heter Rosenrasande.
Ja, det är en klassiker.
Ja, och då skulle jag ju vara arg på någonting. Varje vecka skulle jag hitta någonting att vara arg på. Det var oftast Luleås tråkiga spel, vet jag. Och så vidare. Men vi kanske får ha arga Abris någon sekvens eller någonting sånt där.
Oh, ja.
Du spelade in den med sin mobiltelefon hemma i Huddinge, där, va? Visst var det så? Ja, det var före din tid på alla sätt och vis med det där. Och det var långt innan. Jo, det var det.
Kan vi börja nästa vecka med arga Abris? Du får en 5 minuter där du får vara sur.
Det låter som... Ja. Fanns det inte med han... Hette inte Arja Arne eller någonting? Fanns det inte någon Abris där på vår tid när vi var små? Han hade Klasse Möllenberg var någonting. Var det inte Arja Arne eller någonting?
Ja, det kan stämma.
Ja. Ja. Hans hatar. Vi kan ha många med namn för det. Det
Hans hatar.
Jag hatar det så hårt. Vi gav ju kärlek till domarna i alla fall.
Ja, det är bra. Och med det så tror jag att det är dags att stänga ner för dagen. Tack Thomas Roos, tack Hans Abrahamsson. Tack till alla er som har lyssnat. Har ni tankar, frågor och åsikter, ni vet vad ni ska göra. Det är bara att höra av er till någon av oss. Så hörs vi igen om en vecka.
Du har lyssnat på en podcast från Aftonbladet. Ansvarig utgivare är Lena K. Samuelsson.